Nåd vara med er och frid i vår Gud, från Gud och Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss bedja. Herre, vi har kommit till din helgedom för att höra vad du Gud, Fader, vår skapare. Du Herre Jesus, vår frälsare. Du helige Ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Herre, öppna nu våra hjärtan genom din helige Ande för Kristi skull. Så att vi av ditt ord kan lära oss att sörja över vår synd och i liv och död tro på Jesus. Och att varje dag leva våra liv i helgelse. Detta hör och böner du för Jesu Kristi skull. Amen. Inom företagsvärlden så kan vi läsa och höra om fantastiskt duktiga personer som kommer på idéer om att tillverka saker av olika slag. Maskiner som man till exempel kan skala ett huvud med och dylikt. Jag vet inte om ni såg i veckan så var det en liten film om Eva Kamprad, Ikeas grundare. Hur den lille Pavel, 7-8 år, skickade efter tändstickor på något postorderföretag. Och sen åkte han omkring i Gunnarbygden och sålde de här tändstickorna och tjänade lite pengar. Och sen fiskade han och så åkte han omkring och sålde fisk och tjänade pengar. Och så småningom så utvecklade han sin förmåga som företagare att starta IKEA, som blir världsledande inom bosättningsdel. Fantastiskt, människa. Jag har alltid blivit och är imponerad av sådana. De är orädda, de har initiativförmåga och de har skicklighet. De kan bygga upp någonting. Men det som också kunde bygga upp något, det var aposteln Paulus. Han grundade, som vi vet, många församlingar under sin tid. Men till skillnad från företagsvärlden så var det inte några idéer som han hade kommit på själv, som han nu ville testa på olika platser. Nej, han hade redan, vad vi säger, ett färdigt koncept. Han hade inte utarbetat något budskap som han tyckte var intressant att lansera, utan han hade en färdig produkt. En produkt som var klar att sjösättas, nämligen evangelium om Jesus Kristus. Han säger om sig själv att han är genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Det är det som är hans uppdrag. Det är det som är hans produkt, att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Vi läser ju om honom i Apostlagärningarna, om hans olika missionsresor. Och på sin andra missionsresa så kom han till en plats som heter Troas. Och där hade han en syn om natten. Han fick se en man från Makedonien som bad Paulus komma över dit och hjälpa den där. Och Paulus och hans följeslagare reste dit genast, eftersom de förstod att det var Gud som hade kallat den till att predika evangelium just där. Och via Filippi så kom de så småningom till staden Thessalonika. Denna stad, som numera är Greklands andra största stad, hade på den tiden cirka 200 000 invånare. Ungefär i storlek med vårt Malmö. Det var en betydande stad i det romerska imperiet. Och här grundar alltså Paulus en församling. Församlingen i Thessaloniki. Och nu skriver han alltså sitt första brev till den. Han befinner sig i Korint, och det är i början av 50-talet. Paulus, han är mycket glad över denna församling. När jag läser så tänkte jag på mig själv och vår församling. Hur glad jag är över att ha en sån församling som Sankt Markus församling. Det är oerhört glädjande att få var med i en sådan församling. Jag förstår att Paulus var glad över Thessalonika. Han tackar Gud för dem och säger att de är ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Thessalonikerna är ett föredöme, skriver han. Och vad grundar han det på? Vad grundar vi vår glädje över vår församling? Jo, på bekännelse. På den bekännelse som vi har. Det handlar inte om att befinna människor som tillhör varken här eller församlingen i Thessalonika. Det är inte för det han är så glad, Paulus. Nej, det är deras bekännelse. Han säger om den: de väntar på hans son från himlen, honom som Gud har uppfäckt från de döda, Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. Här i inledningen av vår text så tar Paulus upp frågan om när Herrens dag ska komma, alltså den yttersta dagen. Det var kanske en del i Thessalonika som hade funderingar kring det där. Hur skulle det bli då? Hur ska det funka? En del är ju döda, en del lever. Och hur ska det då bli? Vi vet att ingen vet när den dagen kommer. Paulus säger: den kommer som en tjuv om natten. Och vi vet att en tjuv, han annonserar inte sin ankomst. Han ringer inte och säger: ja, klockan 4 i natt så kommer jag. Nej, han kommer när ingen anar. När människor ligger i goda ro och sussar, så slår han till. De ligger i mörkret och vet ingenting. Men säger Paulus, så är det inte med Guds folk. Guds folk lever inte i mörker. Herrens dag kommer för den inte som en obehaglig överraskning. Det gör den nämligen för de otroende. Det som så att säga lever i mörker. Det blir en fruktansvärt obehaglig överraskning. En hemsk, hemsk dag för den. Vi vet inte när den dagen kommer. Men vi vet att den kommer. Och hörni, vi ser ju fram emot den dagen. Det är därför vi står här och predikar söndag efter söndag om Jesu tillkommelse och den härlighet som väntar Guds barn. Vi predikar för att inbjuda människor till att tro på Herre Jesus Kristus och inte komma under någon vredesdom. Jesus säger inför den dagen: räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Och visst, Paulus ord till de troende i Thessalonika gäller också för alla troende i alla tider. I den 9:e versen i vår text så skriver han: Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Nej, Vredesdomen är inte på något sätt avsikt för Guds barn. Jesus säger, jag säger den sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har övergått från döden till liv. Den som tror detta kommer inte att drabbas av vredesdomen, utan, som Paulus säger i 9 versen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Lägg märke till att det står att vi vill frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Det är verkligen värt att stryka under. De allra flesta människor ska göra det på sin egen bänk. Ungefär som Frank Sinatra sjunger. Jag gör det på mitt sätt. Finns det en Gud, så får jag ta emot mig som jag är. Man kanske inte säger det uttryckligt, men man har detta inom sig. Jag är inte sämre än andra. Jag är rätt okej. Visst tar jag mina fel och brister. Men ska det finnas någon rättvisa i världen, så får han naturligtvis ta emot mig sådan jag är. Men det heter i Bibeln att vi vinner frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Det är bara genom honom som vi blir frälsta. Det är inte så när det gäller saligheten att alla vägar bär till honom. Nej, det finns bara en väg som leder till himlen. Det är vägen genom Jesus Kristus. Jag är vägen. Jag är vägen. Jag är inte en av olika vägar. Jag är vägen i bestämd form. Singularis. Jag är vägen och jag är sanningen och jag är liv. Ingen kommer till Fadern, alltså ingen kommer till himlen, utom genom mig, säger jag. Allting annat är stängt. Klust. Hur kan det då vara att Jesus är den enda som kan frälsa? Jo, får vi höra här. Han har dött för oss. Han har dött för oss. När jag var i min ungdom, i min glansdagar som det brukar heta, så var jag på ett väckelsemöte en gång. Och jag var ju oomvänd. Men det var några ungdomar som var väldigt glada och pigga och så här efteråt. Jag skulle ju vara tuff och så där och släntra fram lite nonchalant till dem och fråga varför tror ni att ni ska komma till himlen? Då svarade en av dem, jo, vi tror att Jesus har dött på kors. Jag fattade inte så mycket av det där, men efteråt har jag tänkt många gånger på det. Vad en fantastisk bekännelse de hade. Klockren, biblisk bekännelse. De trodde att Jesus hade dött för. Ja, hörni, så är det. Han har dött. Och i första Korintierbrevet så heter det, i Paulus som skriver också, att jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Det har vi haft upp många gånger detta här. Och detta att Paulus säger att det är det viktigaste. Jag har tagit det. Jag meddelar er det allra viktigaste. Det allra viktigaste, det är att Kristus har dött för våra synder. För dina och mina synder. Och det är ett budskap som aldrig får tystna. Petrus säger, ni vet att det var inte med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta med. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Johannes säger, han är försoningen för våra synd. Och inte bara för våra, utan hela världen. Alla världens synder är försonade i Jesu dyrbara blod. Och Jesajas ord kan aldrig nog framhållas. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans son är vi hela. Tänk hörni, att någon annans son kan hela oss. Ett annans son hela oss. Paulus säger här, han har dött för oss. Varför då? Jo, för att vi ska leva med honom. Det är därför han har dött för oss. För att vi ska leva med honom. Resultatet av hans död i vårt ställe är att vi ska få leva tillsammans med honom, med Jesus. Vilket underbart utfall av någon annans död. Många, många stora personer har verkat i de tiderna, som jag började med att säga. De har utfört jättestora bedrifter. De har uppfunnit saker som har varit till stor nytta för mänskligheten. Medicin, bilar, flygplan, upptäckt elektriciteten och mycket, mycket annat. Men inget av det här de har åstadkommit kan ge oss ett evigt liv. Det kan ge oss ett hyfsat liv här på jorden. Det är ju bra med diskmaskiner och tvättmaskiner och så vidare, och datorer och vad det nu är. Men det kan inte ge oss evigt liv. Och inte heller kan deras död hjälpa oss. Det gäller för dem som för oss. Där trädet faller, där blir det lika. Men Jesu död betyder liv för oss. Undra på att grekerna säger att det här är en dårskap. Och det är stötande för förnuft. En annans död kan ge liv åt andra. Han har dött för att vi ska leva med honom. Och det ska vi få göra vare sig vi är vakna eller insomnade den dag han kommer tillbaka. För vi som tror på Jesus, alla vi som tror på honom, ska en dag få vara med honom i himlen. Och vi behöver inte bekymra oss för hur det ska bli när han kommer tillbaka i härlighet för att döma världen. Antingen vi nu har avlidit eller vi lever den dagen han kommer tillbaka. Paulus, han har i fjärde kapitlet här redogjort precis för hur det kommer att gå till på den dagen. En befallning ska ljuda, säger han. En ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus, alltså dött i tro på honom, då ska uppstå först. Då ska uppstå först. Därefter, säger han, så ska vi som lever och är kvar tryckas upp bland skyar tillsammans med den. Och så möter Herren nu. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Punkt och slut. Så enkelt var det. Så säger han, Till slut. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan vill. Ja, det är en församlingsuppgift att uppbygga och uppmuntra varandra. Det är inte bara pastors uppgift från predikstolen, utan det är hela församlingens uppgift. Han skriver till församlingens medlemmar. Uppmuntra varandra och uppbygga varandra. Vad är det som verkligen kan uppmuntra och uppbygga? Vad är det som egentligen uppmuntrar och uppbygger oss? Jo, naturligtvis är det evangelium. Det glada budskapet om Jesus Kristus, vår frälsare. Som jag sa innan, vi har blivit välsignade med en fin församling här i Rom. Tänk er vilken styrka och tröst det är att varje söndag få samlas här i Guds kyrka. Här får vi läsa och vi får lyssna till budskapet om just den frälsaren. Vi får sjunga vårt lov och vi får prisa honom. Vi får bekänna vår synd och vi får också bekänna vår tro på honom. Vi får be till honom. Vi får be för varandra. Och vilken tröst detta är, hörni. Inte minst när vi möter sorgen och bekymmer. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, säger jag. Ja, denna kärleksfulla uppmaning från Paulus avser ju inte endast när vi är här i en grupp i kyrkan. Den avser vårt liv, man och man emellan. Och som trosyskon så ska vi förmana och varna varandra när det behövs. Men vi ska framför allt uppmuntra och uppbygga varandra. Det är många gånger en knagglig och besvärlig resa vi har genom våra liv. Och därför så behöver vi uppmuntra och uppbygga varandra. I vår evangelietext så hörde vi Jesu ord. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är alltså ett oerhört vittnesbörd utåt. Syskonkärleken, de troende emellan. De ska förstå, säger han, att ni är mina lärjungar. Ja, kärleken mellan trossyskon är ett starkt vittnesbörd om den frälsning som vi har funnit genom Jesus Kristus. Vi delar hoppet om vår frälsare och hans tillkommelse med varandra. Vi behöver påminna varandra om detta. Och vi ställer uppmuntrande att veta att han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Att han avvände vårt elände för både tid och evighet. Att han förverkar att vi är det ljus och frid och salighet. Ja, frälsningen har skett genom Jesus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Det får vi uppmuntra och uppbygga varandra med. Ja, Gud vare tack som ger oss segern genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Amen. Jag lovar vår Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäster ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.